en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det har varit en minst sagt dramatisk kupphelg. Vi snackar ner händelserna och rubrikerna. Monums otäcka kollaps. Hejs knuff. Straffare som satt. Och de som missades. Av domare och av spelare. Dessutom så fortsätter vi vår nedräkning inför den damallsvenska premiären. Vi går igenom 5 nya lag. Och så sätter vi en startelva för Sverige mot England. För nu drar EM-kvalet igång. Ja, det blir ett rekordlångt avsnitt med Saga Fredriksson och mig, Anna Rydén. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång!
Så seg på att börja spela in, så jag vet inte vad. Men nu är vi faktiskt igång och då säger vi varmt välkomna till en ny vecka. Och ja, det är knappt så att pulsen har gått. Visst, det är tisdag, men alltså med all den dramatiken som var i helgen. Herregud, innan vi dyker in i den. Saga, hur mår du?
Men jag är nog som du där. Jag har nog inte smält helgen ännu. Jag har inte fattat att det är tisdag. Det var nog bara tur att vi påminner varandra att vi skulle podda idag. För att det är verkligen lite... Jag känner mig disträ i det avseendet och det var så mycket rubriker från helgen som jag kände att ja, vi måste också podda för att kunna liksom, vad heter det, landa lite i allting. Men det är väldigt bra med mig annars. Nu är det ju läskigt nära damallsvenska starten så att det känns som att det pirrar extra mycket i kroppen och man är, eller jag i alla fall är dundertaggad redan. Så att bara bra med mig. Anna, du är i England. Hur är det med dig?
Jo, men lite trött, det ska jag känna, med tanke på att man hamnar i det här härliga att man ska med de tidiga morgonflygen. Så jag har ju gått upp vid 04.40 tror jag ställde klockan på, vilket gör att hjärnan är lite sådär småtrött. Men ja, alltså man har ju varit uppe i varv sen i söndagskväll och all dramatik som utspelade sig på alla håll. Det var ju liksom hur mycket kuppdramatik som helst, så att går väl fortfarande lite på den energin och så... Är det ju härligt att vara på plats i England nu och inse att snart har vi ett EM-kval här. Snart har vi England mot Sverige på Wembley inför stor publik. Alltså det kommer bli så himla häftigt att se. Och så får vi hoppas bara att det blir en bra match också. För det finns ju en del orosmoln ändå inför det här, det måste vi säga. Vi pratade lite om mittbackar. Jag kommer inte ihåg om det var senast eller om det var gången innan det, men... Vi har diskuterat det i podden i och med Amanda Ilestedts besked att hon väntar barn, vilket såklart är jättehärligt. Men när det också kommer nu ett sent återbud från Nathalie Björn så har vi mittbacksproblem får man väl ändå säga. Vi ska djupdyka i det när vi kommer till landslaget. Och vi kommer ju också att gå igenom det vi väl lite kan kalla mittenskiktet i damallsvenskan. Vi fortsätter våra previews, vi ska gå igenom 5 lag idag, så att vi har att göra och med det sagt så dyker vi väl in i kuppdramatiken direkt. Vi börjar i Sverige och jag har ju förstått att det är snöstorm där hemma nu igen. Jag vet inte hur många Insta-stories jag har sett på snö denna tisdag. Bland annat såg jag att det såg förbannat kallt ut på kanalplan. Det var det som tur var inte i söndags, men... I Piteå var det ju faktiskt snö i lördags där Piteå Rosengård skulle spelas. Man fick skotta fram planen bara så här 90 minuter innan så snöade det fortfarande på tvären. Det var dock ingenting som ställde till det för själva matchen. Visst, mattan kanske var lite blöt, det kanske gick lite snabbt, men det hade nog väl alla väntat sig i Piteå att vädret inte skulle vara kanon. Men det var ingen sån här härlig snöbollsmatch eller sådär som vi har sett tidigare från Piteå. Utan det blev ju en mycket, mycket dramatisk match, vilket jag kanske inte trodde efter en kvart. När jag kände att, ja, mitt tips kommer sitta. Olivia Holt gjorde 2 snabba mål för Rosengård. Det var, alltså, Rosengård ägde allt spel, kom runt fint på kanterna. Piteå lyckades inte riktigt i sitt pressspel, lyckades, alltså, Rosengård kunde verkligen styra och ställa, kontrollera. Om så här, borde dessutom ha kanske gjort något mer mål möjligtvis i sitt öppna spel, men de borde också haft en straff. Vilket jag kan tänka mig att de är ganska förbannade på att de inte fick. Det var givetvis Momoko Tanikawa som var inblandad i situationen och blev fälld. Det är precis på gränsen straffområde, eller om det skulle vara ett frispark. Men jag tyckte det såg ut på tv-bilderna som att det var innanför och det borde ha varit en avblåsning i min mening. Det blev ingenting. Så att det kändes liksom som att ja, men Rosengård har den här matchen. Sen får Piteå en hörna. Slår den på bortre ytan. Där står Olivia Holm och nickar in den. Icke att förväxla dem med Olivia Holt. Men Olivia Holm nickar in den. Med bara minuter kvar av den första halvleken. Och man tänkte, jaha okej, ja, men då kanske det kan bli match av det här. Och ja, jo tack. Det blev det ju, för att sen kommer Piteå ut mycket bättre i den andra halvleken. Man ser en sån som Anna Mimo jobba på bättre i försvarsspelet också. Och till slut så kommer det ju en kvitteringschans. Än en gång, fast situation om jag minns rätt. Och på bortre ytan än en gång, där finns Josefin Johansson. Som ju har gjort comeback efter sin graviditet. Har fått inhopp i kuppen hela vägen här. Inhopp även i den här matchen och kvitterar till 2-2. Tvingar fram en förlängning i den här första härliga, dramatiska matchen, får man väl ändå säga. Stundtals var det väl inte den bästa fotbollsmatch man har sett, men dramatiken kan man ju inte klaga på. För vi var ju på väg mot en straffläggning. Eller ja, alla utom Saga Svedman möjligtvis. Hon skulle bara ha in den där. Och jag tycker det är häftigt att höra henne efter också. Jag är ju ny i Piteå inför åk från BP. Säger i intervjun direkt att nej, men jag bara kände det, liksom såg det framför mig att jag ska in och avgöra det här. Och det gör hon i sista sekunderna. Så från att liksom ha varit en match som Rosengård ägde helt och fullt i den första halvleken, så blir det än en gång en Piteå-vinst. De är förbannat jobbiga att möta på bortaplan. Och man kände, just det, det är så här det brukar se ut i Piteå. Det är ett lag som är så svårt att slå på bortaplan. Vad tänkte du när du ser det här resultatet först och främst? 3-2 till Piteå efter förlängning.
Ja, först och främst tänkte jag mitt tips gick in.
Såklart!
Vi har ju ett tips till som vi ska diskutera. Men anyhow,
måste vi det?
Nej, men du får ändå ge mig den när det för en gång skulle ändå falla min väg.
Ja, du ska ha den.
Verkligen, skämt åsido. Jag tycker väl framför allt att det intressanta här är, precis som du tar fram, hur urstarka Piteå är i sin hemmaborg. Det är något väldigt speciellt med den här klubben, det här laget. Vad de lyckas egentligen genomsyra varenda spelare. Oavsett hur nya de är eller hur länge de har varit där, så finns det bara en väg och det är tillsammans. Och det är sjukt imponerande vad de lyckas göra. Och sen är det, tycker jag, lite kul med just Saga Svedman, för vi har ju sett liksom forwards generellt gå till just Piteå. Vi vet Madeleine Janogi, Pauline Hammarlund har också tagit den vägen. Anna Mimo har tagit den vägen nu och nu är så även Saga Svedman. Och jag vet, jag minns en match, jag tror det var förra året, men jag tror det var mot Djurgården. Och jag vill minnas att det är då Svedman kommer in och gör ett väldigt avgörande mål i ett inhopp. Och det känns som att det där är en spelare som har tänkt väldigt klokt. Att åka just till Piteå och få den utväxlingen. Förhoppningsvis då för hennes karriär. Men Piteå är stort. Alltså det är ett spännande lag. Alltså det är ju inte det laget som kanske har mest resurser generellt sett. Bara det faktum att man inför måste be liksom byborna att komma och plöja mattan tillsammans. Och man ber om hjälp. Och så får den hjälpen och allting är klart liksom typ 2 timmar innan matchstart. Alltså det är så charmigt och det är så äkta och det är bara sjukt imponerande. Så att, det var inte så mycket fotbollssnack egentligen, mer än att karaktären där uppe är någonting helt annat. Och jag tror att det är det som gör också att de kan stå här nu. Och det är, om jag vill minnas rätt, första gången de är i final i Svenska Cupen. Så att, det är bara där tycker jag är enormt stort och coolt att det är så vi börjar säsongen.
Ja, det är ju faktiskt superhärligt. Det som är där du är inne på med liksom förutsättningarna som är runt den här klubben. Det märkte man också lite inför. För dels så vet jag, vi skrev ju om det här med snöskottningen givetvis inför. Eftersom man inte visste hur mycket det skulle påverka Det kom ju någon decimeter pratades om och det skulle snöa på ganska länge tajt in på. Och då var ju liksom klubbchefen Emily Lövgren en av dem som var ute och skottade. När vi sen tittar på uppvärmningen så ser det ut som att hon är involverad även i uppvärmningen och hjälper till. Så att det är ju så en klubb som gör mycket med små medel så att säga. Sen jag var inne på det att Rosengård kanske borde haft en straff. Eller i mina ögon borde haft en straff utifrån det jag såg på tv-bilderna. Vilket kunde såklart varit lite mer spiken i kistan om det hade blivit 3-0 där innan de får in ett reduceringsmål. För jag är ganska säker på att det var vid ställningen 2-0 som den situationen var. Sen så är det ju faktiskt så att frågan är om Anna Mimo skulle fått vara kvar på planen hela den här matchen. Hon hade redan ett gult kort när hon gick in i en situation som mycket väl hade kunnat ge ett gult kort till. Och frågan är ju om Piteå hade orkat den här vändningen med en kvinna mindre på planen. Så jag förstår ju om det finns frustration i Rosengårdslägret. Tyvärr fick vi inte höra något av det, för vi fick inte göra några intervjuer med Rosengårdsspelarna efter. Hade gärna hört vad de hade haft att säga efter den här matchen och hur deras tankar gick. Men det fick vi tyvärr inte. Jag förstår att de var såklart förbannat besvikna när man har tappat en 2-0-ledning på bortaplan på det sättet som man gör. Och sättet som man släpper in det där sista målet. Jag tycker ändå att Rosengård har varit en positiv överraskning i kuppen. Det vi har sett så här långt jämfört med vad man såg i fjol. Ska bli kul att se dem i serien. Vi kommer ju prata mer om dem nästa vecka. Eftersom de då inte tillhör mittenskiktet i vårt... Även om de slutade sjua i fjol så kan vi väl då erkänna att vi har dem högre upp än så i år. Men om vi då ska ta och växla över till den andra matchen som spelades på svensk mark. Det som jag senast idag råkade referera till som en cupfinal. Och det har ju att göra med dels att det var en repris på fjolårets cupfinal mellan Hammarby och Häcken. Dels den inramning som var. Den dramatik det bjöds på. Det faktum är att det känns som att det är Sveriges just nu två bästa lag. Det är de regerande cupmästarinnorna, de regerande svenska mästarinnorna i Hammarby mot ett BK Häcken som var ett mål bakom i damallsvenskan i fjol, som precis har varit ute och tagit Europa med storm får man väl ändå säga, trots att det blev ett ganska hårt slut mot PSG. Det var klassskillnad på Parc des Princes, det ska vi vara villiga att erkänna. Och det kändes också lite som, och det erkände väl tränare McLean delvis efter att ja, men vid 2-0-målet, Corbin Albers fantastiska 2-0-mål, där går ju luften ur och de börjar göra lite byten. Man börjar tänka på att, just det, det är match på söndag igen. Den dök såklart upp där och då kanske man också tappar lite. Glad att de började tänka på den matchen för, oj, vilken match vi fick på kanalplan. Hammarby började ju helt klart bäst. Kliver ut med en sån otrolig aggressivitet, intensitet. Man känner ju att en sån som Julie Blackstad bara vill visa att hur bra hon är mot sin gamla klubb. Får vi väl ändå säga, hon var ju utlånad till BK Häcken under våren i fjol. Tillsammans med de andra norskarna såklart i Hammarby. Och även halvnorskan. Smilla Valotto. Det är så otroligt mycket norskt i den där elvan. De gör det väldigt bra och då börjar man känna så här, okej, med det här tempot, hur länge kommer Häcken orka? Några av spelarna erkänt innan att de börjar bli lite småtrötta. McLean sa att man börjar bli lite nervös, för mycket ska de orka och så här. Men Häcken har Jennifer Falk i mål som lyckas ta de chanser som uppstår, gör några benparader som man bara, wow, okej. Tjena reflexerna. Och Hammarby lyckas inte göra mål på det övertaget som de har i början. Och sen äter sig Häcken in i matchen mer och mer och mer och mer och mer. Och om vi fick se en målfest i Piteå så fick vi absolut inte se en målfest på kanalplan. Det var ju 0-0 efter fulltid. Sen gör Smilla Valotto 1-0 för Hammarby och man känner, okej, här går kanske luften ur Häcken då. Häcken som har gjort det så pass bra. Häcken som kanske faktiskt borde haft en straff under full tid. Vilket gör att vi kanske inte borde ha sett en förlängning ens. Har du sett situationen med Anna och Anna, mina namne, Anvegård och Tamminen? Vad säger du?
Det har jag sannoliken gjort och jag tänkte på det när du pratade om Rosengård-Piteå-matchen. Det första pop upp i mitt huvud var jag. Vi hade ju även en straffsituation i den andra semifinalen som... alltså den är så solklar straff så att jag kan inte hitta en klarare straff. Det ska vara om det är... Jag tycker faktiskt Gunnarsdottir, din expert för dagen, var klockren i det här. Att om det där är en filmning från Anvegård så berömde hon domaren Lovisa för att hon verkligen gjorde, kunde liksom avläsa det så pass snabbt. Jag tycker att det är så såklart att Tamminen touchar Anvegård precis när bollen går till höger om henne, alltså om Anvegård då. Alltså jag kan inte se en klarare typ misstajmad utrusning som inte träffar boll. Så att, det är klart att det skulle vara ett straff i mina ögon, men nu vart det inte det. Och sen samtidigt så, precis som du beskriver, jag vill verkligen höja en grej och det är Hasund. Alltså den här spelaren, hon har inte alltid haft en spikrak kurva i Hammarby. Har fått lite chanser på förra positionen, fick det inte. Nu var det Westin som jag uppfattade som var i den positionen. Också helt absurt att Westin har nog spelat varenda position på den här planen. Förutom kanske målvakt, men jag ska inte säga för mycket. För hon har säkert dratt på sig handskar någon gång också. Men å andra sidan då, Hasund. När hon har kommit in i matcher har hon alltid tillfört. Och mycket riktigt, även denna gången är hon ju inblandad i liksom en dubbeltunnel för att som sen leder till målet. Och då kände väl jag också lite så här att Jesus, hur ska Häcken palla detta? Hur ska de orka? Det hade inte varit ett perfekt passningsspel och det var inte så att det liksom haglade chanser hela tiden. Men det är någonting som gör att, och där ska jag verkligen bara hoppa på vad Gunnarsdottir sa igen, för hon sa det bra med att här ser man skillnaden på ett lag som är uppe i matchtempo och ett lag som inte är det. Och det, mina vänner, är den stora skillnaden, tycker jag. Alltså det var inte så stor skillnad, tycker jag, mellan lagen i att det ena var bättre eller det andra var sämre, utan det snarare var att det flexar mycket, men orken och matchtempot och också över så lång tid med förlängningen, det var liksom det avgörande strået. För sen när det gått i straffar så tror jag också det handlar väldigt mycket om att Häcken någonstans känner... Okej, nu sätter jag sätter verkligen ord på någonting som de inte har sagt. Det här är bara hur jag hade tänkt. Vi har precis varit ute i Champions League och mött ett och annat lag där ute. Ska vi inte kunna hantera en straffläggning i Svenska Cupen? Så tror jag att man tänker lite kaxigt. Och det var ju missade straffar från båda lagen. Så det är inte så att någon var så här iskalla. Men sen samtidigt så kände jag att det var lugnare Häckenspelare som klev fram än vad det var Hammarbyspelare. Men å andra sidan, hade det gått på andra hållet så kan man säkert argumentera för att ja, men Hammarby hade stödet hemifrån och så vidare. Jag förstår att detta är ytterst spekulativt. Men känslan är såklart att Häcken var väldigt trygga och... ja, men totalt sett så var de ändå värda att gå vidare. Men jag tycker samtidigt att Hammarby gör en jättebra match. Och ja, men jag hoppar väl lite in i er efterstudio. Får jag göra det, Anna? För att se Alice Karlsson direkt efter den här straffläggningen. Hon missar sin straff. Som kapten, bröstar den, kliver in i er studio. Alltså det var jobbigt att titta på. Och jag har så stor respekt för henne att kliva in. Och hon kan, trots så mycket känslor, sätta ord på att ja, men vi möter ett Häcken som är ute i Europa och spelar. Och vi spelar jämnt med dem. Alltså fattar ni den glöden och energin de bär med sig in till damallsvenskan. Deras Champions League-äventyr som stundar. Att de har faktiskt en grund som är så brutalt bra. Trots att de inte är färdiga med sitt bygge rent kemimässigt, ska jag väl säga då. Så att detta tycker jag bara bygger upp för en otrolig jävla säsong. Och att de här två lagen kommer vara urstarka båda två. Det är väldigt svårt att skilja på dem. Denna gången blev det en straffläggning. Och egentligen bara så här skitmäktigt att kliva in i er studio, möta kamerorna, möta publiken och ändå säga liksom att fan, så stolt över oss. skitbesviken. Sen var hon ju grymt hård mot sig själv. Jag tror ingen i hennes lag är lika hård mot henne som hon var mot sig själv. Men så är man ju som spelare, så jag förstår henne så väl. Men det var faktiskt mäktigt, måste jag säga.
Ja, det var det. Och det var ju smärtsamt att stå där med henne. För man känner ju så mycket för en spelare som så tydligt har så mycket känslor inom sig. Som tar på sig så mycket. Väldigt stort ändå att kunna sätta ord på det. Och du var inne lite på det här att de såg kanske lite nervösare ut vid själva straffarna en del i Hammarby där. Jag är ju en sak som imponerade mig under straffläggningen överlag. Det är ju hur många unga spelare som ändå kliver fram i den här straffläggningen. Om man bara ska se i Hammarby då till exempel, så har vi Smilla Holmberg som väl satte en av dem. Kallaste straffarna född 2006. Vi har i Häcken Fostalsa, Johanna Fostalsa, som tar den första straffen för sitt Häcken. När man själv kände sådär, jag väntade ju med att Anna Anvegård skulle gå in ganska tidigt här. Det kände hon ju själv efter att, nej men det var ju kramp överallt i princip. Så att hon hade inte i sig att slå en straff direkt. Men det är ju så mycket psykologi i allt det där. Vi ska prata mer om det lite senare. Men apropå det så måste jag ju också bara ta upp Rosa Kafaji igen. Som alltså har bränt två raka straffar i tävlingsmatcher mot Paris FC. När de kunde bli klara för Champions League-avancemang på hemmaplan. Och hon bränner den mot PSG hemma. Men då skulle den ju bara in. Hon sätter returen. Det psyket att dels göra det och sen kliva ut på kanalplan. Där man kan väl säga att ljudnivåerna, de höjdes ju när en spelare som Kafaji kliver fram med hennes AIK-bakgrund. Klart att fansen runt Hammarby mycket väl vet om just det. Extra press på henne och hon sätter den också så kyligt. Så att det var en otroligt dramatisk kväll. Men ja, det är alltså två lag. Det tar 10 straffrunder, 120 minuter fotboll att avgöra vilka som ska gå till final. Och kan jag också passa på att rätta det. Vi hade ett litet faktafel i studion därefter. Att det är inte säkert att vi får nya cupsegrare. Häcken har ju faktiskt vunnit tidigare. Det är bara så lätt att komma ihåg de två senaste finalförlusterna. Det som då talar för Häcken, det är ju att den gången som de vann cupen, som Häcken då, de har ju inte varit Häcken så himla länge, men de har vunnit cupen även som Häcken. Det gjorde man mot Eskilstuna, man vann med 3-0 och det var på Bravida Arena. De här två finalförlusterna har båda kommit på bortaplan och den här finalen kommer att spelas på Bravida Arena. Sen så tror jag att Piteå kommer komma dit och ge dem en ordentlig match. Den 1 maj är det som gäller för den matchen. Jag ser fram emot den. Jag hoppas att den kan bjuda på ungefär lika mycket dramatik och härliga känslor. Det är ju det man vill av tävlingsmatcher. Det är det man vill när titlar står på spel. Och
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det var ju faktiskt så att det stod titlar på spel samma dag. Fast i landet där jag befinner mig just nu. Och det var ju ett London derby. Chelsea mot Arsenal. Vi har pratat om hur det såg ut senast de två lagen möttes. Då var det ju Sockgate och allt vad det hette. Och Arsenal var ju kanske knappt ens mentalt där. Det här blev ju en match som... Den innehöll allt och lite till och rubrikerna handlade ju tyvärr inte så mycket om vad som hände på planen. Men du som jobbade med matchen, ta oss igenom, vad var det egentligen som hände i den här Conti Cup-finalen mellan Arsenal och Chelsea?
Egentligen bara snabbt berör fotbollen, för att den jag skulle säga den lös med sin frånvaro. Det var inte sant, utan snarare bara att det var två lag som känner varandra för bra. Det är det jag försöker säga. Väldigt taktiskt, inte inväntande, men kanske aningen mer rädda för att förlora, att liksom öppna upp ytor och det är väl egentligen klokt, absolut, men det blir ju inte världens mest tittvänliga tillställning för liksom de utifrån. Men sen samtidigt, supportrar för vardera lag uppskattar väl såklart kloka lag som inte går bort sig, men det som går att säga är att Arsenal forcerar på väldigt bra. De hade väldigt mycket tryck, framförallt i första halvlek. Kommer igenom jättefint mot Chelseas backlinje, men lyckas liksom inte förvalta de möjligheterna. Och det kändes lite som att man var upprymd, för att man tyckte liksom att... Eller jag tyckte någonstans att det var bra de spelar. Men så insåg jag att de kommer ju ingenstans. Alltså det var verkligen, de kom in i alla de här perfekta ytorna precis framför backlinjen. Men den sista delen så var det inte speciellt mycket farliga målchanser. Sen å andra sidan så var de jätteduktiga i försvarsspelet. Och Chelsea, ska jag erkänna, var inte att känna igen. Jag tyckte att de så tafatta ut. Det hade inget passningsspel som de brukar. Speluppbyggnaden var faktiskt undermålig på väldigt många sätt. De blir bättre och bättre i matchen. Täpper till mycket ytor. Men nej, det haglar inte chanser helt enkelt. Det som händer, och det är väldigt obehaglig situation. Helt plötsligt stannar matchen och en spelare på planen ligger ner. Det tar väldigt lång tid för oss i kommenteringen att identifiera vem. För att den här spelaren har alltså kollapsat ur bild. Och det var då Frida Månum, kan inte ha undgått någon. Först börjar man fundera, är det någon skada? Men sen ser jag Stina Blackstenius springa fram. Vi ser Jonas Eidevall påkalla hjälp. Domaren stannar spelet. Blackstenius springer fram och hon liksom lite så här rycker i Månum. Och precis som att hon inte får kontakt med henne. Och då börjar jag ju tänka direkt att det här är nog ingen skada. Det här är nog att hon har svimmat på något sätt. Alla tankar går upp i huvudet. Det är liksom allting från, är det någonting med hjärnan? Är det någonting med hjärtat? Vi vet inte. Och det är, det går inte att spekulera i en sån här situation. Och fortsatt så vet vi ju faktiskt inte riktigt vad som har hänt. Vi vet bara att hon är stabil. Hon kan tala. Och liksom totalt sett är vid god form. Sen kommer de säkert göra mängder av undersökningar här nu. Men det var otroligt obehaglig situation. Och vi önskar ju såklart Frida Månum väldigt snabb återhämtning. Och att allting är så bra det kan vara i en sån här situation. Men om man då också kopplade an till matchen så lider jag med spelarna. Du har sett din lagkamrat, då tänker jag främst på Arsenal, du har sett din lagkamrat, kanske en av dina bästa vänner, liksom kollapsa på planen, och nu ska du behöva tänka på att avgöra en match. Det är lite gåshud, tycker jag, att det just är Stina Blackstenius som avgör den här matchen. Vi vet att hon och Frida Månum är väldigt goda vänner, att efter matchen säger Alessia Russo, och det var skrivet i stjärnorna, att Stina Blackstenius skulle få göra det avgörande målet för sin bästa vän. Och det är grymt imponerande, tycker jag. Spelarna vet ju inte mer än vad vi gör. De vet att hon är medvetande, men de ska ändå gå in och prestera. Och jag har så stor respekt för egentligen båda lagen som lyckas koppla på igen och försöka avsluta den här matchen. Men Stina Blackstenius gör en otroligt fin match hela vägen fram till händelsen. Och ser det också dessutom till att avgöra den här cupfinalen. Och det var verkligen mäktigt. Jag använt det ordet två gånger nu i den här podden. Och det är coolt att se de här atleterna kliva fram som ledare, som de individerna de är, hur de spelar sin fotboll såklart. De är förebilder hela tiden, men det kändes som att det typ handlar lite om andra saker under de här kuppsammandragningarna. Det var liksom inte bara fotbollen, det handlade om väldigt mycket mer och vi fick se väldigt mycket mer. Så att jag tycker liksom att det talar för sig själv, och jag tror det var viktigt också för Eidevall och company att de vann någonting den här säsongen. Vi behöver inte gå in djupare på det, vi har redan varit tydliga med vad vi tycker om Arsenals säsong, men det var tydligt också från deras håll att de ville bjuda tillbaka till sina supportrar som har varit outstanding den här säsongen så här långt. Gjort rekord efter rekord i publikrekord då alltså, och stöttat sitt lag genomgående, och nu fick de också chansen att bjuda tillbaka lite grann i alla fall. Och kanske då sticka såren inför en ny säsong som, ja, den här ska ju avslutas först och främst, men de har ju inte chans på ligan så att säga.
Nej, det var ju rubriker om annat kring den här matchen också. Men innan vi pratar om Hayes och Eidevall som ju hamnade i rubrikerna efter matchen, så kan vi väl ta och lyssna lite på Stina Blackstenius och vad hon själv säger om hela den här situationen. Hur det var att se Frida Månum segna ner och sen faktiskt behöva spela vidare, som du är inne på, att man behöver skifta fokus där och fortsätta spela en match där det står en titel på spel efter att ha sett något sånt hända.
Det var liksom, det tar ju bort fokuset från matchen, och sen var det ju många som var inne och hjälpte henne kort därefter, och relativt kort därefter så fick vi även höra från det medicinska att hon var okej, och det lägger sig väl den största oron, men det är klart att den finns ju med i bakhuvudet, och vi bestämde oss väl där och då att så här, ja, vi vill vinna matchen, men mestadels för Frida, och att vi skulle göra det för henne. Så att fokuset skiftades ju från det är klart att matchen betyder någonting, men inte i ett sånt läge där man ser en person som vi alla bryr oss om hamna i en sån situation.
Hur var det att själv få vara den som avgör matchen då och vinna den där titeln för Frida?
Det betyder mycket, och jag försöker verkligen att se det som att, så här, att man gjorde det för henne, och att hon någonstans skulle se efter matchen att vi lyckades vinna matchen, och att hon är såklart en stor del av det. Sen återigen, det ska ju inte ta fokus från att hennes hälsa på alla sätt och vis kommer före, men i en sån situation när vi behöver fortsätta spela matchen och allting sånt, så ville man ju ändå ge henne det på något sätt.
Hur är det att behöva fortsätta spela en match när något sånt har hänt en lagkamrat, och för din del även en nära vän?
Man får ju verkligen bara försöka att vara professionell och göra det bästa, men återigen så fanns det med i bakhuvudet, och man ville ju bara att hon skulle vara okej.
Okay. Har du haft någon kontakt med henne nu efter?
Skrev till henne efter matchen när vi hade lite kontakt, men jag vill också låta henne få tid att återhämta sig, och så länge jag vet att hon är i läkarteamets händer så känns det tryggt för nu, men hon vet vart hon har mig, och hon vet att jag bryr mig väldigt mycket om henne, så vill att hon ska ha det bra.
Ja, Stina Blackstenius där alltså, som nu är på plats här i England. Ja, det var ju då också, men nu i svenska landslagskläder inför EM-kvalmatchen som spelas på fredag på Wembley. Sen så kommer ju Sverige hem till Göteborg och möter Frankrike på tisdag. Men vi pratade ju om det här också. Det var nog skönt för Eidevall, som du var inne på, att de vann. Det har börjat pratas om han hänger löst med tanke på hur säsongen har gått och så vidare. Nu tar han ännu en titel. De är otroligt starka i just Conti Cup, där man vinner än en gång. Men det var ju inte därför som Eidevall hamnade i rubrikerna. Det har ju att göra med det som sker efter matchen, när Emma Hayes alltså knuffar Jonas Eidevall. Han kommer fram och ska skaka hand, och hon knuffar undan honom. Allt grundar sig i en situation som har varit tidigare i matchen, där Aaron Cuthbert står vid ett inkast och Eidevall skriker på henne, och Emma Hayes förklarar efter sen då att hon tyckte inte att det beteendet hör hemma. Att det var för mycket male aggression från Jonas Eidevall, en tränare som ju dessutom har varit lite i blåsvädret för hur han beter sig nere vid sidlinjen i England. Vi har ju sett det hemma i Sverige också. Det är en utåtriktad tränare, kan man väl minst sagt säga, där han står nere vid sidlinjen. Och här tyckte då Emma Hayes att han gick över gränsen och då skulle hon knuffa honom efter. Vad är det som händer och vad tänker du om allt det här som händer mellan de här två som har växt ut till stora rivaler från den dagen att Eidevall satte sin fot i princip i London?
Ja, alltså så här. Jag ska försöka bryta ner det här på ett smidigt sätt. Och först och främst... vänta, jag måste bara ursäkta. Så, Hayes menar ju då, på, precis som du sa, att hon upplever att han kliver mot en spelare på ett aggressivt sätt och att det är oacceptabelt och bla bla bla. Det där kan vi vid det här laget sluta på säga. Men Eidevall ger sin del av den här storyn och där kommer det in att inför matchen har de pratat om att hur många bollar, alltså ska de använda en bolls rotation vid inkast? Alltså tapp, om bollen går ut så ska du använda samma boll eller ska du få en ny boll inskickad? Eidevall hade sagt att Arsenal vill att vi ska ha fler bollar i rörelse. Vi vill kunna sätta igång bollen snabbt, få en ny boll skicka in. Medan Chelsea hade valt att säga nej, vi vill bara ha en bolls rotation. Detta innebär då att när... att han menar på att det i den situationen som gör honom arg är att Chelsea helt plötsligt vill tillkalla ytterligare en boll när det passar dem. Och då menar han på att han går in och markerar och säger, fast det var ni som ville dem. Och då har de kommit överens om den här regeln inför matchen tillsammans med domaren. Men ändå när det passar dem tycker han att Chelsea då försöker utnyttja systemet för att få en snabbare igångsättning. Och då menar han på liksom att nej, det är inte acceptabelt. Och då därav så blev det en stor frustration kring det här. Men precis som du säger, vi vet ju om att Eidevall är en utåtagerande tränare. Han är inte en grå mus där direkt, utan säger vad han tycker och är ganska gapig. Och det är ju inte, som du säger, det är inte första gången heller som det här har varit på tapeten, utan han har blivit kallad bully ett par gånger och så vidare. Att ta det så långt som att Emma Hayes fysiskt puttar undan honom efter matchen tycker jag är oacceptabelt beteende. Så att oavsett om han har betett sig illa så är ju inte två fel ett rätt. Och den här gången så tycker jag nu också att Emma Hayes gick över gränsen och att hon inte kanske framförde sitt bästa jag i den stunden. Jag säger inte att alla behöver vara perfekta, men om man dessutom ska då kasta lite skit på Eidevall så får man ju också själv brösta, tycker jag, att det där inte är ett acceptabelt beteende. För att tänk om, nu säger jag det, tänk om det hade varit tvärtom. Att Eidevall puttade Emma Hayes i samma situation, att han var frustrerad och lät det gå ut fysiskt. Då är det en sak att gå förbi och bara, okej, bort med det, jag vill inte prata just nu, vi tar det sen. Men att fysiskt trycka undan, där tycker jag att det blev fel också. Så att jag tyckte det var två fel som skedde och definitivt inga rätt kring den situationen. Sen vad det egentligen rör sig om, och jag menar Hayes, hon är inte van att förlora. Hon är inte van att tappa de här grejerna och jag tror hon, precis som alla andra, förväntar sig någon slags en drömmig romantisk säsong där, ja men det låg en kvadruppeltitel på bordet, att hon skulle kunna ta både ligacupen, FA-cupen, Champions League och ligan. Får hon alla de fyra så skulle det vara legendariskt i princip. Så att det är klart att det ligger mycket frustration i hennes agerande också. Adderat då att hon tycker att det var dåligt beteende från Eidevall från kanten. Men nej, och sen så jag tror det är nog efterspelet som är, alltså bara se de här rubrikerna kring situationen, alla som liksom på något sätt ska med in i den här dialogen och tycka, tänka kring deras beteenden. Det är ju, jag slås väl samtidigt av att jag uppskattar engagemanget kring damfotbollen generellt och hur mycket folk bryr sig. Men jag också slås av hur svårt det måste vara tränare i det här klimatet och vara i princip felfri. Speciellt om du inte är en superbalanserad, om jag nu uttrycker det så. Tränare som bara är harmonisk hela tiden och insuper stunden. Alltså det är, jag vet inte, det är väldigt mycket blickar och det är väldigt mycket åsikter. Men jag personligen tyckte inte att varken agerandet på sidlinjen eller putten var acceptabelt. Det är väl så jag står i frågan. Vad tyckte du, Anna?
Nej, men jag är inne på samma spår som dig. Dels det jag tycker som du inte redan har sagt, för jag har liksom ingenting att invända mot det. Det är ju det här med att Emma Hayes bland annat då förklarade sitt agerande med att, ja, men dels att hon då tyckte att, ja, men nej, det var han och borde ha blivit utvisad för det som skedde. Ja, okej, det kan man tycka. Det blev han inte nu av domaren. Det är i så fall upp till domaren. Och i så fall får man väl se, ja, men går det straffa på något sätt i efterhand, bla bla bla. Det rättfärdigar ju inte att gå fram och knuffa någon. Och att hon dessutom är inne på det här, för det som du säger, det är så otroligt mycket blickar riktade mot dem. Emma Hayes säger ju att vi ska vara förebilder. Jag har inte blivit varnad en enda gång på 12 år. Man kan vara nere vid sidlinjen och bete sig. När glömde hon att hon var en förebild? Det måste jag ha glömt innan hon går in framför tv-kamerorna och knuffar Jonas Eidevall precis framför tv-kamerorna. Vad är det för sätt att vara en förebild? Jag får inte riktigt den logiken att gå ihop just där. Sen förstår jag ju givetvis att hon kan tycka att det här utåtagerandet är för mycket och att det kan sticka i ögonen och så här, att man vill kanske inte ha för hetsk ton där nere för att det speglar av sig och så vidare och så vidare. Man ska vara en förebild. Men man är inte en förebild när man går fram och knuffar någon annan som att man har suttit i sandlådan.
Jag vill också lägga till att jag, nu är det här spekulation, det måste jag säga först och främst. Men jag tycker, sen det har kommit ut att Emma Hayes skulle lämna, så har hon varit mycket mer känslosam kring mycket saker. Och bara den här slippen med, för någon vecka sedan, eller var det förra veckan, när hon pratade just om relationer även inom laget. Det är också någonting som vi inte är vana, för Emma Hayes är en skicklig talare. Hon är duktig på att sitta i, nästan som hon inte är vänner med media, att hon vill hela tiden föra narrativet, och det här kändes liksom som att antingen så var det världens mest planerade kupp och sen gå tillbaka och be om ursäkt för vad hon hade sagt och hur det hade landat fel, apropå det här med att hon inte tyckte att man borde ha två spelare i samma lag som är tillsammans. Hon har ju flertal spelare som har varit det under hennes tid. Och dessutom, som vi vet om, liksom att de har ju reagerat väldigt starkt och blivit upprörda kring de här uttalanden. Och då tycker jag väl någonstans att jag förstår. Alltså jag kan förstå verkligen att den dynamiken är svår. För du måste ta hänsyn till väldigt mycket mer än bara fotbollen. Så jag fattar hennes, liksom, vad hon säger och sådär. Men det är inte vanligt att höra henne säga de här sakerna. Hon kan tycka, tänka det, men hon brukar inte bjuda på så mycket rubriker. Och nu helt plötsligt på väldigt kort tid gör hon det. Så frågan är om inte det börjar kännas lite att, åh jävlar, jag ska lämna mitt hem. Jag ska lämna den här klubben som jag brinner så mycket för. Och att hon visar ju någonstans att hon är mänsklig. Återigen, jag står inte bakom putten, så jag vill inte att det ska låta så. Men samtidigt så får man ju inte glömma att även tränarna är mänskliga och att de gör märkliga beslut. Och jag kan säga att hade jag själv varit i deras situation, jag hade nog inte varit i deras situation, för jag hade tappat det flera gånger, och det är så jag var som spelare, och jag var absolut inte behärskad på planen. Så att jag sitter inte här som någon liksom så här gudsgåva till verkligheten och mänskligheten, ska jag säga, och menar på att jag hade skött det bättre. Utan om man bara tittar utifrån perspektivet att många tittar på, så är det inte lämpligt. Men är jag bättre själv? Är det tveksamt, alltså.
Jag håller med dig. Jag är också kanske inte gubbsätta på planen, även om jag då inte har spelat fotboll, men handboll. Men en sak som jag också tänker lite på, med tanke på det du är inne på, att Emma Hayes är ju en väldigt smart tränare, så blir man ju lite så här, gjorde hon möjligtvis en José Mourinho i det här läget? Alltså, drar på sig all uppmärksamhet själv för att inte behöva prata om hur spelet såg ut, hur matchen var, vad Chelsea gjorde på planen. Nu handlar allting om att Emma Hayes knuffade Jonas Eidevall, och man behöver inte ens prata om spelet. Var det bara det?
Men alltså, jag håller ju henne så högt att jag tror ju typ att hon är kapabel att göra en sån här sak. Jag tycker ju att hon är välplanerad alltid. Och sen samtidigt när man tänker så här, okej, men det här är sånt utspel, vi kan inte ens tänka oss att det skulle vara på den nivån. Men alltså, I wouldn't put it past her. Det skulle mycket väl kunna vara en sån sak. För som du säger, och som jag precis redogjorde för, Chelsea spelade inte vacker fotboll. Det var tafatt och det var som sagt hackigt många gånger. Så nej du, det kan mycket väl vara så att man säger okej, okay, bort med kritiken från laget, vi vill fokusera på nästa steg och så tar jag hit den nu. Och jag menar, det har varit värre om hon smockar till honom såklart. Nu var det en knuff i bröstkorgen att backa kommer inte närmare. Så att, ja, vi får kanske runda av med att vi vet ju inte. Men ytterst mycket utropstecken kring den här matchen på alla sätt och vis. Men ja, där står vi i alla fall.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, och vi kan ju konstatera då att ingen av oss tycker att det var okej med den där knuffen. Och vi kan ju också konstatera att Stina Blackstenius alltså blev stor matchhjälte. Dessutom den bästa målskytten i Conti Cup. 9 mål gjorde hon totalt i Conti Cup. Givetvis bra för landslaget att få in henne med det självförtroendet in i det som väntar. Men om vi också ska blicka lite mot Tyskland lite kort. Vi hann ju inte någon av oss riktigt uppleva det här dramat med tanke på allt som hände på alla andra håll. Men det var ju faktiskt cupdrama även mellan Bayern München och Eintracht Frankfurt i semifinalen i tyska cupen. Där alltså Bayern München tar ledningen redan efter 4 minuter. Sen så kvitterar då Eintracht Frankfurt en kvart senare ungefär. I slutet av den första halvleken så åker Bayern München på en skada. Då kommer Magdalena Eriksson in redan i den 43:e minuten. Bra för Sverige såklart. Drar på sig en varning efter 1 minut på planen. Välkommen tillbaka Magdalena Eriksson. Hon har ju hoppat in tidigare men det har ju inte blivit så många minuter tidigare. Så på så sätt så var det kanske också positivt för svensk del att den här matchen också då gick till förlängning. Vilket gör att nu har ju Magda nästan spelat en hel match. Mycket bra inför det som väntar. Vi var ju inne på mittbacksproblematiken tidigare. För övrigt, de 2 gula korten i Bayern München i den här matchen, det var Magdalena Eriksson och Linda Sembrant. Vi fortsätter med våra mittbackar. Jajamän! Men det blev ju inga mål i förlängningen där utan straffläggning även i den här matchen mellan Bayern München och Eintracht Frankfurt, alltså där bland annat Magdalena Eriksson kliver fram och sätter sin straff. Då Bayern München missar, Georgia Stanway missade sin första, det var hon som satte den i den 4:e minuten under ordinarie tid. Sen så satte Sidney Lohmann, Magdalena Eriksson och Pernilla Harder sina straffar. Medan Eintracht Frankfurt missade sina 3 första. Med det så går vi vidare och konstaterar att vi kommer ju få en härlig final även i Tyskland. Där det blir Bayern München mot Wolfsburg. De 2 stora lagen som ska göra upp om cuptiteln i Tyskland. Ja, nu har vi pratat cupdramatik forever and ever. Nu ska vi blicka hem mot Sverige igen och lite damallsvenska. Vi ska gå igenom 5 härliga lag och du ska ta lead på 3 av dem, Saga. Så varsågod och börja med 1 av dina 3 lag.
Ja, och vi ska väl först bara establish att det här handlar alltså om då mittenskiktet, det sa du i början av podden. Ingen inbördes ordning här nu, utan de vi tror kommer ha att göra med mittenskiktet och sen var de hamnar, det får var och en liksom så här pricka in vad de tycker. Men jag kommer att börja med Vittsjö. Vittsjö har ny tränare, Jonas Axeldal. Tidigare från herrsidan, första gången han tar över ett damlag. Och dessutom har han ju tappat Australiensis-skorna. Det är ett vitt sjö som vi inte riktigt kanske vet vad vi har utifrån att, eller så här, jag tror att många tänker att Vittsjö är uträknade, att det här är ett lag som kommer ha väldigt svårt, och jag tror att det kommer ta lite tid innan vi ser Vittsjö hitta sin nya identitet, för det är så, man har ny tränare, han har redan klivit in och bytt formation, för att är det någon som inte vet att Vittsjö alltid typ i princip kört 4-4-2, så välkomna in i gamet, det har de typ gjort genomgående. Med såklart viss variation, ibland någon slags diamant centralt och så vidare. Men för det mesta ganska rakt 4-4-2. Jonas Axeldal kliver in och kommer köra en 3-4-3. Det har vi sett i kuppen. Och det tar ju lite tid för spelare generellt sett att anpassa sig. Speciellt då han ändå har fått behålla mycket av stommen. Eller viktiga pjäser skulle jag vilja säga. Och någonstans är det ju faktiskt så att det här laget får ju in nya spelare, men jag vill ändå highlighta en sån som Nelly Persson, en sån som har varit där i flera säsonger, som har varit viktig för det där centrala mittfältet, en riktig järnkamin som jobbar. Jag menar, om Piteå är liksom ett 90 plus lag så är Nelly Persson en 90 plus spelare. Hon är liksom en spelare som aldrig slutar springa. Och jag tror att för hennes del så kommer hon behöva vara liksom limmet på något sätt i den här truppen och försöka lite så här. Så här har vi gjort tidigare. Här är historiken. Och så här vill vi göra nu när ny tränare kommer in. Att hon behöver liksom anpassa hela truppen och hjälpa till med det där. Men jag har också skrivit upp Thomas Mårtensson faktiskt. Som ett utropstecken och en viktig, viktig kugge för det här av vad han om någon har varit i Vittsjö i alla dess tider. Och i och med att Jonas Axeldal kommer in med ganska fräscha ögon på både ligan och sitt eget lag, vad han har att ha framför sig, så kommer ju Thomas Mårtensson vara direkt avgörande för att lite snabbare få in honom i en god förståelse kring vad som är att vänta. Men nya spelare har kommit in och jag har valt ut Tanja Bojchuk. Jag tror jag säger det rätt. Det är ett ukrainskt efternamn vill jag ha det till. Men hon har spelat i Memphis, alltså i college, och även vattensväng i Island. Det här är en forward som är ganska rivig, typiskt djupledslöpande forward. En kraftfull sådan som ska komma in och vara en del av den offensiv som Axel Dahl vill föra. Han vill att det här Vittsjö ska vara spelande och framådrivande. Också lite då med korrigering i formationen där han tycker att han får ett bättre tryck. Just utifrån den konstellationen helt enkelt. Men också en annan spelare som jag är nyfiken på är Julia Lees. Och tydligen, hon är från Georgetown eller har spelat där. Men kan dessutom också spela på olika positioner. Kan vara försvarsspelare, hon kan vara mittfältare. Men jag pratade med Jonas tidigare idag och han nämnde att det här är en spelare som är duktig på att ge andra tid. Och med tanke på att Vittsjö vill vara mer, ja, de vill ha bollinnehav och de vill se till att förlänga sina anfall lite mer, så behöver man en sån som Lee som kan duktig på att behandla bollen, ta den där extra sekunden för att andra ska komma i rätt positioner. Så därför tycker jag att de är väldigt spännande såklart. Och sen vill jag också sist, men inte minst, nämna två försvarsspelare. Det är Sandra Lynn såklart, som vi känt sen tidigare. Hon har varit där, jag vet.
Visst vill man säga Sandra när hon har bytt efter någonting.
Alltså, förlåt.
Jag vet att jag gjorde Sandra, det när jag kommenterade Sandra, den här.
Vi kände henne där.
Man bara, Sandra exakt. Adolfsson vet man mycket väl vem det är. Men hon har blivit
Vi känner till henne sen länge i Vittsjö. Det är inte en ny spelare. Men även hon, precis som Nelly, tycker jag blir viktig för att liksom behålla det gamla och vara liksom tydlig med identiteten vad Vittsjö står för. Men då såklart också anpassa sig till det nya. För det kommer ju vara framgångsfaktorn, tror jag, i Vittsjö. Men jag vill också säga Shannon Weller. För hon har ju tagit bytet från Norrköping till Vittsjö. Och hon kommer vara viktig för vad jag tror kan. Dels positioneringsmässigt tycker jag hon är jätteduktig. Hon var nyttig för Norrköping förra året. Men i Vittsjö, så hoppas jag också att hon kan vara en del av uppspelsfasen på ett annat sätt. Att vara duktig på att facilitera bollar och se till att de liksom faktiskt får till det här spelet. Det har låtit väldigt mycket positivt och fröjdigt och glatt här nu. Jag vill ändå lägga ett stort frågetecken på hur snabbt kan Axel Dahl få ihop det här laget. Och framförallt, nyförvärv i alla ära, men hur hanterar de damasvenskan som blir en ny spelplan för dem och de inte riktigt känner till den ännu. Det kommer ta sin tid och Axel Dahl började i februari. Det är inte så att allting går över en natt. Så att jag tror att det är ett Vittsjö som kanske har en skakare första del av säsongen, men kommer kanske överraska många i andra delen av säsongen. Jag tror att de kommer växa in i den. Det är min bedömning av Vittsjö så här långt. Har du någonting du vill flika in med, Anna?
Jag tycker att man har sett lite av utvecklingen bara under kuppens gruppspel till exempel. Jag tycker ju att man gör det mycket bättre i en match som den mot Linköping än vad man gjorde mot Rosengård. Det känns som att de hela tiden lär sig saker. Sen så tror jag att de har en ganska lång process framför sig för att lära sig allt de behöver lära sig. Och det som jag sätter som ett frågetecken på Vittsjö, det är ju, du är inne på Sandra Lynn här, en erfaren, rutinerad spelare. Håller hon hela säsongen? Och kanske framförallt då frågetecknet längst fram i form av Linda Sällström som jag har spelat den första matchen i kuppen. Finsk rutinerad landslagsanfallare. Viktig för Vittsjös offensiva spel. Framförallt när man har tappat en sån som Klara Markstedt också inför den här säsongen. Hur mycket kommer hon hålla för att spela? Det känner jag är lite frågetecken kring det här Vittsjö, men det är väl bara det.
Ja, absolut, och Sällström som du nämnde kommer ju vara oerhört viktig för offensiven, men det är väl ändå kontra med Hanna Ekengren att hon fick en fin utväxling förra året, och jag tänker någonstans att hon valde att skriva på ytterligare ett år. Jag vet inte om det var mer än så, men hon ett nytt kontrakt får jag väl säga då. Och då tänker jag ju mig någonstans att hon ser en möjlighet för utveckling och kanske ännu större roll. Hon har tagit första etappen, nu gäller det också att kunna axla nästa där hon får också bli ganska avgörande för den här offensiven. Så att, jag är ändå spänd på vad Vittsjö totalt sett kan baka ihop. Men det är en ny konstellation, definitivt. Och det tycker jag är ganska fräscht, för att Vittsjö har varit ganska, vad ska man säga? De är pålitliga. Man vet var man har dem. Och de är jäkligt jobbiga att möta. Framförallt på sin hemmaplan. Och det kommer de fortsatt vara. Men det ska bli spännande att se ett lag som präglas av lite andra toner. Det tror jag ändå.
Ska vi fundera på om vi ska hålla oss kvar i Skåne? Nej, vi gör inte. Vi tar det laget som låter typ likadant som Vittsjö, nämligen Växjö. Det är ju lätt att förväxla de där två lagen. Två helt olika lag ändå, får man ändå säga. Växjö som ju var nykomlingar i den här serien i fjol. Gjorde det bra, klev in med en väldigt realistisk syn på vad man skulle göra i den här serien. Hur man ska försöka etablera sig. Vi har ju sett dem uppe i serien tidigare där man har haft lite problem. Där man har letat lite efter sin identitet. Gick ju upp också efter en fantastisk säsong i Elitettan där man fick vänja sig vid att bara vinna, 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 vinna. Och att då anpassa sig till att okej, nu måste vi komma ihåg att nu kommer vi in i en serie där vi inte kommer vinna allting. Där vi faktiskt more or less ska överleva. Slutade ju faktiskt på en 8:e plats i serien i fjol som nykomlingar. Precis på undre delen, eller undre halvan, men i topp av de lagen så att säga. Jag blev ändå ganska imponerad över den liksom realistiska synen de hade i fjol och det de lyckades göra av sitt material. Sen var det väl inte så att jag kanske var bländad av spelet alla gånger. Nu tycker jag ju att det har varit spännande att följa dem här under försäsongen i kuppen. Jag vet att jag har gästat andra poddar till det och sådär och sagt att ja, men just försäsongsresultat och växellag, det ska man inte alltid dra för stora växlar, för delar av de matcherna spelas faktiskt i tipshallen, alltså inomhus. Där brukar både dam- och herrlagen från stan göra det bra. Jag vet inte hur många gånger man som Östersupporter har tittat på en försäsong och känt shit, wow, vilken säsong det här kommer bli. Och sen säger man, just det, de andra matcherna spelas utomhus, ja. Det är inte alls samma förutsättningar, det är inte det här instängda lilla hallen, så. Men Växjö har ju klivit in i den här kuppen chockade väl ganska många när de slog Kristianstad, när man gjorde 3 mål på väldigt kort tid. Har ju värvat in lite nytt, bland annat danska landslagsmålvakten Maja Bey, som har stått här under kuppen. En 26-årig målvakt som kom till Växjö från Tisted i Danmark. Spännande val för Lolo Högrell, som ju stod tidigare, har lämnat klubben. Vi har även då det nyförvärvet som jag väl tycker har sett mest spännande ut under försäsongen. Det är ju Bryndis Anna Nilsdottir, som verkligen har presenterat sig som ett offensivt alternativ för det här Växjö. Och det behövde ju Växjö. Man tappade, eller ja, man sålde Evelyn Ijay under säsongen i fjol. En spelare som man ju hade investerat väldigt mycket i. Hon fick väldigt mycket speltid, chanser. Det var vissa gånger man kände så här, borde hon inte gjort ännu fler mål med de chanserna hon hade? Jag vet inte, det var väl matchen mot Piteå bland annat. Spelade de ju i och för sig på Värensvallen. En nostalgitripp för någon som mig, som är uppvuxen i stan och sett fotboll där sedan jag var liten. Men den där matchen var ju ingen fotbollsfest. Det gick ju knappt spela fotboll på den planen, för det studsade så mycket. Allt som blev någonting, ja, det var ju när det kom höjdbollar. Men det ska bli spännande att se vad Nilsdottir kan göra i det här Växjö. En spelare som ju givetvis blir väldigt viktig i det här laget, det skulle jag säga, är kapten Emma Pensäter. Mittbacken som ju får väldigt mycket att göra, som är en ledare i det här laget, som måste få alla att dra åt samma håll och bygga upp det bakifrån. Och man kan ju också konstatera där att ja, men Emma Pensäter lär jag gjort något bra, för vi har varit inne på det här med att det just nu råder lite mittbackskris i A-landslaget. Vad händer då i U23? Jo, där plockar man in Emma Pensäter, 26-årig mittback. Det är ju inte för att Martin Kvarnman-Möller, som är förbundskapten i U23, jättegärna vill ha med en. Det ska ju vara de unga lovande som är där. Det borde vara för att Peter Gerhardsson och Magnus Wikman kanske vill se lite mer hur Emma Pensäter är i en landslagsmiljö, utifrån hur situationen ser ut. En spelare som kommer vara väldigt viktig för Växjö den här säsongen. Och jag tycker det ska bli spännande att se vad tränare Olof Unogård får ut av det här laget den här säsongen. För som sagt, jag tycker att de gjorde väldigt mycket rätt utefter förutsättningarna i fjol. Jag ser fram emot att se vad de kan göra den här säsongen. Jag tror att det kan bli ett lag som blir en positiv överraskning det här året. Något som kanske kan kännas konstigt att säga när de ändå slutade 8 året som nykomlingar. Men ja, det är ändå vad jag känner kring.
Jag instämmer i det du säger, och sen lägger jag väl också till att jag tycker det var kul, för jag hörde en intervju med just Unogård där han pratar om att han, deras ambitioner är ändå topp 5. Så att jag vet inte om man kryddar lite för rubrikernas skull, men jag tycker ändå att det är fräscht och roligt. Varför har jag börjat säga fräscht, ursäkta? Men jag tycker det är lite roligt med att man har liksom en självtillit och att de har höga ambitioner. De pratar ju om att de ville ha liksom minst 30 poäng, men föll lite kort på det då förra året med 26. Så att han har väl ändå väldigt tydliga etapper som han vill uppnå med den här truppen. Och generellt sett så tycker jag Växjö känns som en väldigt välmående klubb som har en tydlig plan och framåt. Och även i sina rekryteringar nu har de varit noggranna med och också fått dit det de ville. Han hintar lite om att Akun, som vi känner igen mer som en forward eller ytter mittfältare, att hon faktiskt kommer spela ytterback desto mer. Vilket jag tycker är kul. Det är alltid roligt, tycker jag, när man kan se någonting en spelare och kanske hitta en bättre position för dem för att de ska ta nästa kliv. Och jag tycker Akun är en spelare som har väldigt mycket i sig. Så det ska bli kul att se. Men definitivt, Bryndis höjde ju Unogård också väldigt högt. Och att det där skulle till och med kunna bli årets skyttedrottning. Så vi får väl se om hon puttar undan mitt tips som är Anna Anvegård. Det tar vi i nästa avsnitt. Men oaktat det, Växjö kan absolut överraska. Det som är imponerande med dem tycker jag fortsatt är att de är duktiga på att hålla sitt typ av spel oavsett motstånd. Men också duktiga på att anpassa kanske hur, ja, men det här kommer direkt från Unogård själv, där han pratar om deras försvarsspel. Han menar på liksom att vi vill spela vår fotboll, men vi anpassar vissa moment såklart utifrån vem som står på andra sidan. Men det kommer vara viktigt för dem, precis som många andra lag, att ta poäng mot rätt lag. Jag kanske inte har lika höga krav på Växjö mot toppen, alltså vår topp 5 om vi säger så. Däremot mot just de här lagen som vi pratar om idag, där måste poäng skördas. Så det är jag väldigt nyfiken på att se om de löser. Ja, då får jag gå vidare. Och här har vi kanske ett lag som, ja, hör Marcelo Fernandes och Djurgården. Vad har vi de små rackarna? Ja, inför varje säsong så har jag haft höga förväntningar. Jag tycker att det här året har de kanske sin mest intressanta trupp på väldigt länge. Jag tycker att man har gjort jättespännande värvningar. Men man har ju inte kunnat använda de värvningarna. Så vi vet ju faktiskt inte. Och jag pratar givetvis om Ina Vårhus och Maria Brochmann. Vi ska prata närmare om dem. Men generellt så bara tycker jag att nyckeln för Djurgården är att hitta en jämn prestation genomgående. Man kan inte spela, jo man kan. De behöver hitta, jag tänkte säga man kan inte spela 0-0 mot Hammarby och sen 2-2 mot AIK. Men jo det kan man om man heter Djurgården. Men jag hade gärna sett ett år där Djurgården tar nästa kliv i utvecklingen. Men kanske framför allt också håller jämnare prestationer då oavsett vem som står på andra sidan. Men med det sagt, det finns ju spelare som vi känt igen sen förra året. Vilket är Ceci Åsland, hon kom ju in efter sommaren, men vi känner igen henne sen Kristianstad tidigare. Hon blir viktig. Jag tror att hennes spets kommer bli viktig. Hennes driv, hur hon är på... herregud, jag är lite förkyld. Det är därför det är lite svårt för mig att prata idag. Hon är en pådrivare för det här laget. Så det gör ju att om hon kan hålla det genomgående så blir hon också en ledare tillsammans med Beata Kolmats. Jag tror att de två på många sätt kommer vara viktiga spelare för Djurgården. Men jag nämnde också Ina Vårhus. Det är en extremt kraftfull försvarsspelare som Djurgården har fått in. Duktig i huvudspelet, en ledare, skicklig också i uppspelsfasen. Men hon fick sig en tåskada och har därför inte kunnat användas. Och det är ju såklart brutalt jobbigt när man gör en väldigt genomtänkt värvning och så kan man inte få med henne i försäsongen. Jag tror att det är det som också har präglat mycket. Jag tror att det här man måste ha liksom nyansen kring vad en försäsong är. För vi ser bara liksom fraction, alltså lite, vad säger man fraction, en del av varje slag, liksom totala produkt. Och dessutom då Maria Brochmann som är en jätteduktig forward, en boxspelare, duellstark. Jag tror kanske en bättre version av vad heter hon, Hayley Dowd som lämnade. Att det här är en spelare som kan liksom äga ett straffområde och också ha den här tyngden i offensiven som jag tror passar Djurgårdens spel väldigt mycket. Henne har man inte heller kunnat använda för hon skadade foten tidigt mot Häcken i försäsongen. Så att redan där har du tappat två spelare som hade behövts för att vi skulle kanske kunna få en lite mer nyanserad bild av Djurgården. Och jag har ändå satt dem ganska långt i min tabelltippning för de som har sett den. Finns annars på Viaplays kanaler. Men och ja, ni får gärna tycka till där, det är bara roligt. Har redan haglat in en del åsikter och det är bara uppskattat såklart. Men det är någonstans så att Djurgården vet vi fortfarande inte vi har. Och de har en japansk också som jag tycker är spännande. Koyama som ska vara otroligt användbar på olika positioner. Bolltrygg. Framförallt skicklig i att sätta liksom den här offensiva passningen till medspelare. Det var så kul för hon var i en intervju Koyama och hon sa... Ja, men jag är ganska lik Maika Hamano. Jag är mer teknisk än henne. Men Maika Hamano, hon är mer fysisk än jag. Och jag tänkte, Hamano var väl inte liksom ett praktexemplar på en fysisk spelare i damallsvenskan när hon var här. Så då blev jag lite orolig för, för kanske totalen så här, hur hon ser på vad en fysisk spelare är. Men hon menar på att hon är ännu mer teknisk än vad Hamano. Och det visste vi ju att Hamano är grymt teknisk och skicklig med boll. Så det borde trots allt gott för Djurgårdens offensiva spel om inte annat. Någon annan, typ en CSO-stand, kan väl hantera det mer brunkiga spelet. Så jag tycker det ändå finns en intressant dynamik i Djurgården. Den stora frågetecknet blir, kommer de få ihop alla de här pusselbitarna? För som sagt, balansen känns bättre än någonsin. Men du måste också kunna få ut det i spel. Och vi har sett för mycket varierande resultat i min mening. Men det kan också då bero på att inte alla var tillgängliga.
Mm, jag håller helt med, och det ska bli spännande återigen att se Djurgården kliva in i en säsong. Det känns verkligen som ett lag som man aldrig riktigt vet var man har. Man fick lite känslan i somras att de var på rätt väg med när spelare som Kolmats, Åsland kom in bland annat, och Marcello tog över. Det ska bli väldigt intressant att se var de landar
då. Men om
vi ska gå vidare då till...
Ja, men jag gör ju så här ibland. Jag, jag vill bara lägga ett litet så här guldkant på stjärn i sidan på Louise Warfner. Jag tycker hon har haft en jättefin försäsong och liksom fått ett större förtroende på det centrala mittfältet, vunnit mycket dueller och är nu även med U23 för första gången. Eller hon har chans att debutera med U23 för första gången. De möter England och Norge. Och det tycker jag är också roligt, när man kanske inte alltid är den som får mest rubriker, men att man har tålamod, växer in i det, och nu har hon fått en chans och dessutom då är med U23. Så det var bara min sån lilla parentes. Så nu är det, stage is yours.
Jag tar över och vi ger oss då tillbaka ner till Skåne och till Kristianstad, där vi ju har ett lag som jag också tycker är lite svårt att veta vad vi har inför den här säsongen. Ett lag som blandade och gav en hel del redan under fjolåret. Då kom det ju ut att Elisabeth Gunnarsdottir skulle lämna, att det var förändringar på gång. Det kändes som att det liksom lite av den där betamagin försvann på slutet. Där man visste att okej, hon kommer alltid kunna pussla ihop ett lag hur som helst. Hon har alltid en lösning. Det kändes som att den där experimentlustan fanns inte riktigt, och det satt inte riktigt allt det där. Nu ska det bli väldigt intressant att se då med Daniel Angergård och Johanna Almgren vid rodret. Två tränare som jag har förstått det som är väldigt uppskattade i Kristianstad. Som ju då båda, de agerade som assisterande tränare i fjol. Så att det är inte helt nya ansikten för den här truppen. Men som får ta ett mycket större ansvar då i år i sitt delade huvudtränarskap. I kuppen så avslutade ju Kristianstad med en riktig plattmatch, får man väl ändå säga, när det blir 7-2 till Häcken. En mycket märklig tillställning överlag. Med ett Häcken som ju var mitt i PSG-matchandet, som slängde in spelare som var så sprudlade när de väl kom in och sådär. Men där såg man ju då problem i backlinjen för Kristianstads del. Där har man ju fått in Claire Polkinghorn. En spelare som ju har varit en av damallsvenskans bästa försvarare de senaste säsongerna i Vittsjö. Den australiensiska landslagsbacken som har alltså lämnat Vittsjö för Kristianstad. En spelare som borde kunna göra väldigt mycket gott för det här laget, för det här försvaret. Men jag har lite svårt att hitta identiteten i det här nu, hur man ska få ihop allt det här till ett lag. Vi har ju liksom trotjänarna som har försvunnit inför den här säsongen med Mia Karlsson och Therese Ivarsson. För att inte tala om då Elisabeth Gunnarsdottir, som ju har varit Kristianstad i vad som känns som en mindre livstid. Hon hade ju över ett decennium som huvudtränare i den här klubben. Vad kommer de ha för identitet nu? Jag är jättespänd på att se det. Sen så tycker jag inte man ska dra för stora växlar av att det verkligen rann iväg mot Häcken. Jag tror ju inte att Kristianstad kommer bli ett bottenlag på något sätt. Utan jag tror att de kommer lyckas stabilisera försvarsspelet. Vi såg ju en spelare som Emma Petrovic som gjorde en del bländande insatser under säsongen i fjol. Vi har även Josefin Harrison i backlinjen. Tilda Persson, alltså det är spelare vi har sett i damallsvenskan. Frågan är hur man ska sätta ihop det här för bästa möjliga effekt. Vi fick ju faktiskt också se en spelare som vi känner väldigt väl från damallsvenskan. När man nu mötte Linköping här, i och med att man åkte ur kuppen, så blev det ju en träningsmatch istället. Brett Maron tillbaka i mål i Kristianstad. Det verkar ju som att man inte kommer plocka in någon målvakt nu fram till sommaren möjligtvis. Och Brett Maron då tillbaka som backup bakom Moa Olsson. Var väl lite ringrostig kanske i den här comebacken. Men det är väl inte så konstigt när man inte har spelat fotboll på 2 år. Så. Ett väldigt bra backup-alternativ får man väl ändå säga. En målvakt som ju har också gjort väldigt fina matcher genom åren. En spelare som kommer bli viktig för det här laget, det är ju Carly Wickenheiser, nyförvärv, som har kaptensbinden i det här Kristianstad. Hon måste ju verkligen få ihop det här laget. Hon känns ju som en ledare. Hon känns väldigt amerikansk i hela sin stil i hur man engagerar och peppar sitt lag. Vi får väl se om hon lyckas få det här till ett. Katla Tryggvadottir är en ung spännande spelare som man har värvat in från Island. Men den som jag har varit det stora utropstecknet under försäsongen, det är hon som har gjort mål i varenda jäkla match. Lin Eiriksdottir som ju lämnade Piteå för Kristianstad och som verkar vara på ett sånt jäkla spelhumör om man ser till den här försäsongen. Gjort det väldigt fint så här långt. Hur långt kan det räcka i serien? Ja, vi får väl se. Samma sak så har vi ju även, de har ju fortfarande kvar Tabby Tindall, så det är ju ett lag som kommer bli väldigt jobbigt att möta för många. Med 2 tunga anfallare som verkligen vill framåt, som vet hur man hittar mål. Vilket gör att jag tror att de kommer hålla till ganska safe i mitten. Men jag tror ju inte att de, likt för 2-3 år sedan, verkligen är med och blandas i toppstriden. När man verkligen träffade rätt på alla punkter. Det känns ju inte som att man har någon ny Evelyn Vienn i det här laget till exempel. Så att, nej, det ska bli, ja, men kul att se hur man ska få ihop det här Kristianstad och vad Johan Almgren och Daniel Angegård kan få ut av det här materialet. Jag tror att det kan bli väldigt intressant, men jag tror också att de kommer få en hel del att jobba med i Kristianstad med tanke på hur det såg ut, till exempel mot Häcken. Nu slog man ju Linköping senast, så att, ja, man blandar och
det gör man, och mitt största frågetecken är faktiskt försvaret, alltså backlinjen, hur det ska gå. Jag tycker Polkenhorn behöver visa att hon inte bara, eller så här, hon är ju en äldre spelare som varit med länge, men flytten till Kristianstad så jag som en toppvärmning, så att jag hoppas också att hon blir det och inte blir en spelare som lite så här avrunda karriären åt det hållet, utan hon hade ju en skadedrabbad säsong förra året med Vittsjö. Det var både hjärnskakning, det var en hälsena, men sen gjorde hon ett VM. Så att, någonstans så kände jag att det där är ett tungt namn som måste förvaltas, och hon behöver också visa att hon är ett så stort namn, tycker jag. Wickenheiser, det är lite samma med henne förra året, tycker jag, att hon kanske inte alltid kom till sin rätt. Alltså jag tycker någonstans att hon behöver också ta nästa kliv. Men hon är ju en gigant på mittfältet. Alltså hon är ju en jätteduktig spelare. Och kommer vara liksom limmet. En spelare du inte nämnde som jag skulle vilja framhäva är Miss Sayer. Jag tror man säger Sayer, inte Sawyer, som jag har envisats med. Hon har ju en hiskelig förmåga att hitta assistlägen. Och ge assist till då övriga. Så att jag tror att det är en spelare som vi såg begynnelsen av i slutet på förra säsongen. Som var spännande, väldigt rörlig. Lite så här elegant spelstil. Men också duktig på att hitta fria ytor. I då kapp med att hon kanske kan leverera en och annan boll till en Eriksdotter i full fräs. Men det är ju otroligt att se Eriksdotter spela fotboll. Alltså hon, det känns som att hon är i sin egen värld och bara plöjer ner om hon så behöver. Bollen ska bara in. Det är liksom inte kanske finess rakt igenom, men hon har ju ett tillslag som är grovt tungt. Så att men det här Kristianstad, de har sina guldklimpar. Det är precis som du säger, Anna, det stora frågetecknet blir vad är Kristianstads nya identitet? Är den långt ifrån det vi har känt igen? Var kommer det vara totalt sett av en säsong? Men det här är inget bottenlag på något sätt. Sen hur högt de hamnar, det får tiden utvisa. Men jag tar vidare till mitt tredje lag. Och det var också en nykomling förra året. Ett IFK Norrköping. Och ja, jag har väl varit en av dem som pratar ganska varmt om Norrköping. Dels för att jag tycker att det känns som en klubb som först och främst har en struktur från här sidan som de också använder för att försöka få ihop det på damsidan. De är inte i kapp där riktigt ännu. Men sen samtidigt Jag tycker det var en tung värvning att få in Fanny Andersson. Tidigare Piteå vet vi om. Och en spelare som hon gör alltså väldigt sällan en dålig match. Och jag har tryckt på detta. Och jag kommer fortsätta trycka på detta. Att hon blir direkt avgörande för Norrköpings säsong. Då tillsammans med Mikato som alltid kommer vara liksom stjärnglansen i laget. Hon är den spelaren vi pratade troligtvis mest om förra året. Just av alltså, god anledning också. För det här är en spelare som kan vara matchavgörande. Men de har ju också gjort lite nyförvärv. Vi känner igen henne från Hammarby men fick inte speciellt mycket speltid. Sara Kanutte Fornes. Typisk vad jag skulle vilja kalla forward som är duktig i felvända spelet. Alltså mer en boxspelare. Och det saknade vi också i Norrköping. Jag upplevde att de behövde en större tyngd i det sista tredjedel. Men också att de kan tillåtas vara rakare. Norrköping är inte ett Växjö som vill knacka varje lagdel. Utan Norrköping blandar lite. Ibland är det passningsspelet men också väldigt benägna att sätta djupledspassningen tidigt. Och då behöver du speed på kanterna. Men du behöver också en spelare som är duktig i boxen. Så där tycker jag Kanutte Fornes kan vara ett väldigt bra tillskott. Just i den positionen. Och jag har nämnt Fanny Andersson. Hon blir ju verkligen tryggheten själv på centrala mittfältet. Ebba Handfast som vi såg gå från klarhet till klarhet. Tog damallsvenska med storm vill ändå ha sagt. Har höjden på sin sida. Är väldigt duktig mittback. Som då dessutom också är med i U23. Landslaget. Hon blir ju en del av den här stommen som behöver svetsa samman alla nya komponenter. Och vi vet ju också att Maja Reynolds Valcic gick ju också över från Örebro och där hon var en jätteviktig spelare. Nu är hon istället i Norrköping och stabiliserar upp den truppen. Så att jag är ganska spänd på de här namnen. Nu ganska nyligen, och jag har inte jättebra koll på henne, men de gjorde ett nyförvärv, en Vesna Milivojevic. Milivojevic vill jag säga att man uttalar det. Och ni vet om att jag kommer träna på uttal tills kommenteringen börjar. Det ska sitta. Men en spelare från, hon är australiensiska och serb. Så hon spelar för det serbiska landslaget. Men hon har då vuxit upp i Australien och spelat i den ligan. En målgörare. 10 mål senaste säsongen. 3 assist. Både mittfältare och anfallare. Men också en spelare som är duktig i passningsspel, dribbler. Och det kan också vara en härlig komponent in i Norrköping för att få en annan dynamik. Så att, vet inte så mycket om, men har inte sett henne så mycket. Men det blir ju ett litet utropstecken att hålla koll på i alla fall. Norrköping kommer definitivt, säger jag nu, sno poäng från oväntade matcher. Det är jag nästan helt säker på. Definitivt och nästan.
Jag skulle faktiskt inte bli definitivt nästan. Jag skulle faktiskt inte bli jättechockad om de kliver in och skräller redan i premiären. Möjligtvis de har ju faktiskt en väldigt tuff premiär, ska vi säga. Häcken borta. Men det är ett Häcken som kommer ha, ja men vad blir det? 1-2 träningar ungefär på sig att ställa om från tänket de har haft ute i Europa till att nu ska vi in i det här när vi möter damallsvenskt motstånd där vi inte får samma ytor att jobba med, där vi kanske ställs mot mer lågt stående försvar, folk som vill göra det jobbigt för dem. Så att det är inte helt omöjligt att det skulle kunna bli en skräll redan där och då. Möjligtvis, vi får se. Annars håller jag med kring allt du säger om det här Norrköping och ett ganska ungt spännande lag som ju har en hel del fotboll i sig. Det blir kul att se om de får ut allting eller inte och om de, vilka de kan lyckas knipa poäng mot. För att, ja, jag har ju fortfarande inte, du har ju redan lagt ut i tabellen.
Ja, jag var tvungen, jag fick ju påtryckningar. På
var jag ska ha alla mina. Jag har fått grattis den här veckan också på min deadline. För vi kan ju säga det också att det kommer tyvärr ingen bibel för damallsvenskan från Sportblad. Men däremot så kommer det komma en extra tidning där det kommer finnas med tips och lite annat inför säsongen. Det har ju bland annat att göra med då att
det är så pass långt emellan det att herrallsvenskan började till det att damallsvenskan börjar. Så för att allting ska kännas så uppdaterat som möjligt. För som du var inne på, Norrköping har ju precis värvat. Det kan ju vara som så att alla inte har värvat klart än. Det känns som att till exempel både Häcken och Hammarby kan vara ute på jakt efter fler nyförvärv. Vi får väl se om det blir något innan det här fönstret stänger eller om det kommer i sommar. Men ja, det blir intressant. Nu stänger vi allsvenskan för vi har pratat hur länge som helst, som vanligt. Nu ska du få lite snabbt dra igenom. För det är ju så att jag befinner mig i England av en anledning. Det är EM-kval som inleds. Det är Sverige som möter England på bortaplan först och främst. Och sen möter man Frankrike. Vi har varit inne på mittbacksproblemen. Vi har inte varit inne på hur knackigt det såg ut under hela hösten. Men det vet vi ju alla att den hösten som vi såg, det vill vi inte se nu igen när Sverige ställs mot de här toppnationerna. Det är en väldigt tuff grupp och det är de två tuffaste lagen man möter här under första samlingen. Så om du hade varit Peter Gerhardsson, hur hade du ställt upp startelvan? Utifrån såklart vad du vet om hur de här spelarna mår och så vidare. Vi sitter ju inte på alla medicinska journaler och så att vi vet exakt vad spelarna orkar, kan.
Nej, men
och så
precis. Men jag säger väl så här då, inledningsvis så vet vi väl om, det enda vi vet om är att Björn fick ju tacka nej och har lämnat samling, eller kanske det är svar på samling. Men så, men inga andra frågetecken vad vi vet just nu. Med det sagt.
Nej, för det jag också bara kan flika in här att det enda som har varit hittills var ju att man valde ju att inte ens träna första dagen, alltså måndag. Man hade bara det som res- och samlingsdag för att det var så många som var inblandade bland annat i olika kuppdramatiker och sådär i söndags. Det är många som har mycket liksom matcher i sig så att den träningen, den första träningen som hölls här, den blev ju också ganska mycket sådär, ja men de pratade ju en del, det blev inte så mycket tuff fotboll och Häckenspelarna till exempel satt ju vid sidan, det gjorde Rytting Kaneryd och Blackstenius också som spelade mycket och sådär, så att de har ju inte maxat på här än, så man kan liksom inte utläsa någonting här heller än kring vad de faktiskt tänker inför det här.
Härligt,
så
nu får du tänka jag göra det. Jag har väl gått främst på kontinuitet här då för att jag vill att det ska träffa rätt från början. Jag kommer också nämna ett par byten jag vill ska ske eller ska hända. Det är så långt har jag tänkt. Jag har utgått från spelminuter också men också övertänkt så långt att man möter ju England så man behöver ju spelare som känner till de engelska spelarna, till elvan.
Skönt att vi inte har några avstängningar.
Ja, jag vet. Rub it in, Anna. Jag skäms fortfarande för det där. Det var en brain fart, okej. Okay. Jag har Falk i mål. Och även om jag då precis sa att det hade varit bra att ha spelare på planen som känner till engelska spelarna, så tycker jag att vi behöver en målvakt just nu som har mer spelminuter i sig. Sechira fick 90 minuter mot Ajax senast, men hade lite skakiga ingripanden men också bländande räddningar som hon ju ofta har. Och framförallt var det då i vissa moment som bollen spelades lite med små marginaler. Men skitsamma, jag valde ändå Falk för att jag tycker att hon är mest redo för den här matchen i mina ögonsätt. Från vänster, Jonna Andersson. Hon är fullt i spel. Hon utgår från vänster. Magdalena Eriksson tar starten till vänster mittback. Linda Sembrant till höger. Hanna Lundqvist då som högerback. Hanna Lundqvist har fått mycket speltid i USA. Jag skrev snabbt upp 90 minuter gånger 3 på senaste i mars här. Så att she's good to go. Och du nämnde också att Magdalena Eriksson är i spel och fick mer speltid nu i kuppen. Så det var ju tumme upp på det. Elin Rubensson spelar 70 minuter. 31 mars har jag noterat. Hon är spelklar. Hon kan mycket väl gå in i den här startelvan från start och inga konstigheter ska det vara. Jag har satt Kosovara Slani tillsammans med Filippa Angeldal med ett stort frågetecken på Filippa Angeldals speltid. Men här har vi då en av anledningarna till varför jag tycker att det här är en spelare som kan de engelska spelarna och definitivt ska ingå i den här centrala mittfältet. Det är inte så mycket ord om. Jag tycker att hon gör alltid bra matcher oavsett om hon spelat eller inte. Men det är klart att det är lite oroväckande att hon inte har så mycket speltid på senaste tiden. Hennes senaste 120 minuter blev det då, för det var förlängning. Det var i FA-cupen mot Tottenham och det var 10 mars. Så, där har ni det. Anyhow, i fronten så har jag satt givetvis en ligacupvinnare, Stina Blackstenius. Hon ska givetvis fronta den här trion. Till höger Johanna Rytting Kaneryd. Men till vänster, dun 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 dun, en comeback queen, Fridolina Rolfö, har också kommit upp i fina spelminuter i Barcelona. Gjort en del mål och känner hon sig 100% så ska hon in i den här startelvan. Det hjälper också att få den här dynamiken mycket snabbare, att det inte ska vara några konstigheter. Även om inte då backlinjen är lika stabil som tidigare kanske. Jag nämnde byten som jag definitivt vill säga. Jag vill säga Nogi, troligtvis då på Rolfös position. Jag vill se Rosa Kafaji, även då på Aslanis position. För Aslani har kommit upp i 45 minuter på senare tid, men inte mer än så. Jag kan utläsa, Rosa är i bländande form och med gott självförtroende. Kanske så att man kan göra ett tidigare byte den här matchen om det skulle behövas. Och sen samtidigt vet vi att Aslani, det är sällan hon ger sig. Så att, hon hade nog kunnat kräva ut 90 om det är det som behövs. Jag hade velat se Anvegård på Kaneryds position. Men kanske mer att hon driftar inåt i banan. Johanna Rytting Kaneryd brukar ju köra mer kanten. Men Anvegård får gärna agera lite tia tillsammans med Rosa vid ett sånt byte. Så där har du det, Anna. Låter jag tokig den här gången eller låter det rimligt?
Yes. Jag har faktiskt ingenting att invända mot din elva den här gången. Jag håller nog faktiskt med helt och hållet, tror jag. Det är möjligtvis, men ja, man behöver John Andersson på fasta situationer. Mm. Man behöver hennes fot där. För annars så är det lite, Amanda Nilén har ändå spelat in sig i Tottenham, spelar 90 minuter vecka efter vecka mot engelsk motstånd. Var själv inne på det lite idag att... Mm, jag har fått möta de här yttrarna lite nu, de som spelar i landslaget. Jag känner att jag kan dra nytta av det. Så hon kommer hit med väldigt gott självförtroende och hoppas såklart få spela. Jag skulle kunna tänka mig henne från start möjligtvis, men man kan behöva de här fasta situationerna också. Så för svensk del, och där vet vi hur viktig en sån som John Andersson är i det här landslaget. Så vi tar väl den elvan då.
Och
så
jag vill bara lägga till, för precis som du säger, exakt den reflektionen hade jag med just Nildén. För att jag har ju varit inne på redan tidigare samling att jag var sugen på att se henne. Men dels var det fasta, men jag också med tanke på att det är lite mycket som händer i backlinjen, så vill jag inte göra ytterligare ett byte. Även om då, alltså Eriksson är inte ny, utan det är bara att det här blir ju liksom en ny dynamik ändå för att hon ska komma tillbaka, jada jada. Så att jag tog det mer av den anledningen, för att annars är jag helt med det andra. Det hade varit klockers, och egentligen så här, om det är det valet faller på så kommer det bli bra också. Så där har vi en jävla fröjd att vi har två vänsterbackar som konkurrerar så hårt som de gör.
Mm. Och sen så tycker jag, vi har ju diskuterat det hur många gånger som helst i podden, målvaktsvalet, och just nu så tycker jag att det känns ganska givet att Jennifer Falk bör stå. Alltså det, hon har ju levererat i Champions League, hon har levererat nu som senast i semifinalen i cupen här. Rosa Kafaji, jag har väl pratat om henne som en av världens bästa, det gör McLind hela tiden, alltså. Så, det känns som en målvakt som kom in med självförtroende också och håller en väldigt jämn prestation. För som du är inne på, när Cecilia stod senast mot Ajax i Champions League, så var det en del ingripande när man kände, och just det, man behöver dra liksom så efter andan vid vissa ingripande. Men så kommer de här bländande räddningarna där hon verkligen sträcker ut så. Men i de här matcherna så känner jag att man vill ha det. Det stabila gärna. Inte som ett EKG som visar att man faktiskt lever fortfarande. Vilket såklart givetvis är väldigt trevligt om man gör. Men du, om vi ska avrunda den här podden då. Vi får väl analysera landslaget mer i nästa avsnitt. När vi inte har en massa kuppdramatik att avhandla och sådär också. Det är inte vårt fel att kupparna bara ballar ur och så som de gjorde i helgen. Och man faktiskt måste få debriefa det här lite. Men innan vi avslutar så kommer vi ju faktiskt hamna där igen. För vi ska dela ut 5+. Och vi har redan nämnt henne i podden. den som får 5 plus den här veckan, det är ju Alice Karlsson, Hammarbys kapten. För det sättet som hon liksom verkligen leder laget på och kliver in som hon gör i studion efter och liksom utan omsvep tar på sig allting, sätter ord på det och berättar hur förbannat jävla jobbigt det är. Och lite så här, för mig, jag har ju varit i andra typer av pressade situationer. Jag har aldrig varit i en straffläggning i fotboll på det viset. Men hon lyckas ju där och då få en att känna alla de känslorna som hon gör. Givetvis att det inte känns lika brutalt för en själv. Men det blir så lätt att sätta sig in i hur jävla jobbigt det är.
Ja, våran prestation är fantastiskt bra. Vi ger dem verkligen en match. Det är ett lag som spelar ute i Europa och möter världslag. Och det är en tuff match och det är jävligt tufft att stå här nu.
Jag förstår. Vad är det för känslor som går genom kroppen?
Att jag har svikit klubben, laget, vi, alla som tar sig hit och är kvar i en förlängning, straffar, alltihopa. Att man inte kan ge dem mer. Så det känns som att man gör många besvikna idag.
Jag tycker att det är otroligt strångt att kliva fram. Jag tycker det är otroligt strångt att kliva in sen och sätta ord på det som Alice gjorde. Jag hoppas att hon har känt det stödet som blir efter också. För det tycker jag är så väldigt fint att se. Redan under den där studion så stod det ju folk på läktaren och skrek: vi älskar dig Alice. Vad jag har sett så är mycket av kommentarerna på sociala medier också runt det. Att de är, i Hammarby så är man stolt över sin kapten. Hela det får 5 plus. Och jag ser fram emot att den här säsongen ska börja på riktigt. Och nästa vecka kommer vi prata mer om Hammarby och Häcke. Och de andra lagen vi tror kommer vara med där uppe i toppen. Mm. Det blir härligt, då kommer vi också prata EM-kval. Men nu så säger vi tack för den här veckan.